Ja, då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till Placera podden. Det är onsdag den 5 februari och jag som råddar podden idag heter Jesper Norberg och med mig har jag finans, börslegendaren Lars Söderfjell från Ålandsbanken. Välkommen Lars.
Tack så mycket.
Hur går det med löpningen?
Det går bra med löpningen. Jag ligger på ett maratonprogram som ska förhoppningsvis ska ta mig ner till 3.15 på Stockholm Marathon här i slutet på maj. Så. Men än så länge så ligger jag på plan.
Vilket tempo, härligt. Du, vi ska ju podda idag. Vi ska fokusera mycket på Ålandsbanken och den fonden som du är med och förvaltar. Det är Nordenfonden.
Ja.
Vi ska prata mycket om det och lite om dig. Men vi börjar som vi alltid gör de här poddarna och tar upp några aktuella ämnen som vi kan diskutera.
Ska vi gissa på rapportsäsong?
Jag tänkte, den tar vi som ett eget puckel. För det är så omfattande och mycket. Men jag tänkte först, snabbt och effektivt. Det var nomineringsmöte i Iowa. Vi vet inte riktigt hur det har gått. Min fråga är, kommer valet i USA att påverka börsen? Det brukar historiskt vara mycket snack och liten verkstad kring det där.
Ja, men så är det. Och tittar du på betting-sajterna så ser du ju liksom att oddsen för en Trump-seger är ganska så överväldigande. Och det är väl mitt huvudspår också som förvaltare, att jag tror att effekterna blir ganska små. Men sen kan jag titta på opinionsundersökningen och titta vilken demokratisk kandidat du än väljer. Oavsett om du tar Sanders eller om du tar Biden eller om du tar Warren, så leder de i opinionsmätningar med mellan 1-9 procentenheter mot Trump.
Men då är det på nationell nivå.
Då är det på nationell nivå. Och systemet är komplicerat. Men jag ska inte utesluta liksom att amerikansk politik kan bli en sån här bubblare på riskfronten under året. Speciellt om det blir Sanders eller Warren som vinner den demokratiska nomineringen.
Ja, alltså blir det Sanders. Ja. Och som sagt, vi lägger ingen värdering i kandidaterna och sådär. Men
han är ju inte marknadsvänlig.
Nej, och han har ju varit väldigt tydlig med att han vill höja företagsskatterna, tror jag, från 21-35%.
Precis.
Och det sätter ju en helt annan nivå på vinstestimaten.
Exakt, och sen är det förstås frågan om vad som sen kan bli verklighet.
För absolut, det finns se hur det blir i kongressen.
Ganska många så att säga checks i det amerikanska systemet. Men jag tror att börjar man på allvar prisa in att Sanders faktiskt kan bli nästa president, eller ännu värre Elizabeth Warren, som är ännu mindre marknadsvänlig, så kan man nog få en del reaktioner i marknaden framåt sommaren och hösten.
Så att värt att hålla koll på. Antagligen så blir det status quo, det vill säga att Trump är kvar.
Det är min bästa gissning just nu.
Arbetslösheten är låg, det går att rulla på ganska bra.
It's the economy stupid.
Yes. Sen har vi då det här med corona. Och för er som kommer ihåg förra veckan så var det otrolig oro på marknaden över det här. Sen dess har viruset spridit sig ytterligare, men börsen har kommit upp idag över toppen innan det här kom ut. Och det finns många frågor på det. Vi ska inte stanna kvar för länge, men ett, marknaden verkar vara inte så orolig. Det kommer massa stimulanser. Lite taskig timing skrev du i mejlet till
mig
inför det här.
Ja, jag kan tycka det. Men tittar man liksom på när det här kom in. Jag delar väl marknadens uppfattning att jag inte är speciellt orolig för snuvan som
nej,
sådan.
Liksom,
så här, den är nog hanterlig. Det verkar nästan lindrigare än en vanlig säsongsinfluensa.
Ja.
Men problemet är ju nedstängningarna i Kina som man gör då för att begränsa spridningen. Och de kommer vid ett lite olyckligt tillfälle. Det är så under det kinesiska nyåret. Förra året så spenderade kineserna ungefär 500 miljarder yuan under de här 7 dagarna som kinesiska nyåret är. Jag vet inte vad siffran blir i år, men det blir sannolikt betydligt lägre, och det är pengar även för kineserna. Plus att man har då extra nedstängningar som en del bolag har kommenterat i sina rapporter.
Ganska
också
många verkstadsbolag.
Ja, och man säger att en vecka går bra, 2 veckor går nog bra. Börjar det bli mer än så, så får vi risk för störningar i supply-kedjan, och då kan det ju kosta mer under första kvartalet. Alltså, sannolikt så är ju det här ett jack i kurvan. Sannolikt så kommer det ganska stora stimulanser från Kina. Vi har redan sett att de trycker på med penningpolitiken. Jag skulle tro att även finanspolitiken kommer att bidra en del, oklart hur mycket. Men som sagt, riskerna är ju lite högre fortfarande idag. Jag är lite förvånad att marknaden skakar av sig så pass snabbt som de har gjort.
Senaste dag, Hexagon, ABB, alltså i princip alla de här verkstadsbolagen har ju sagt att Ja, det är klart. Jag tror Hexagon sa idag att det är klart att det här har försvårat affärsmöjligheterna. Mm.
Och så säger de samtidigt att men vi ser en signifikant bättre marknad från mitten av 2020. Och det är ju lite grann huvudspåret också.
Just det, är huvudspåret. Men det här kan ju faktiskt skjuta på det här vändningen, om man ska säga så, ytterligare något kvartal om det här fortsätter. För det verkar ändå som att vi inte, har inte kommit till toppen av den här spridningen.
Nej, samtidigt kan man säga att det, och det är ganska många investmentbanker som skickat ut analyser på det tema, så att när den här spridningen går från exponentiell till linjär, vilket den verkar vara på väg att göra nu de senaste dagarna, det är typiskt sett då marknaden får tillbaka självförtroendet också. Så såg det ut i alla fall i samband med SARS och MERS 2002 respektive 2012. Men jag tycker de är lite svårjämförbara, för tittar man på 2002-2003 när vi hade SARS-utbrottet, ja, det var samtidigt som man hade upptakten till Irakkriget. Ja. Tittar man på 2012, då hade vi en brinnande Europakris och Greklands skuldsättning som var liksom på alla släppar. Och det här med MERS i Mellanöstern, det är, trots att det var förmodligen ett av de dödligaste virusen man har sett i det avseendet, den var lite grann bakgrundsinformation. Så att nu är det faktiskt en av de få gånger man har fått fokusera på, en, på det här enskilt. Men det är intressant att se. Liksom, man har ett väldigt förtroende för att det här kommer att lösa sig.
För att inte glömma heller att jämfört med SARS, sen dess har Kina blivit en betydligt viktigare ekonomi.
Större bit. Vi gjorde så i vår allokering att vi tog ett litet steg tillbaks. Vi är fortfarande överviktade i aktier, men vi tog ett litet steg tillbaks i samband med det här utbrottet. Och vi vill nog gärna se lite mer av effekterna innan vi är beredda att kliva tillbaks in och köra en fullskalig risk.
Q1 blir ju väldigt intressant.
Q1 blir väldigt intressant.
Vi går vidare. Du har besökt Intrum nu på morgonen. En aktie som kom i rapporter lite dramatiskt igår. De släppte någon pressrelease.
Det blev inte besök nu på morgonen. Det skulle ha varit ett conference call nu på morgonen. Jag ska träffa dem till lunch istället.
Du träffar dem till lunch?
Ja, så är det. Men däremot så lyssnade jag på callet igår och det blev lite dramatik igår med att rapporten släpptes för tidigt. Det verkar vara ett sånt här klassiskt misstag. Man mailar iväg en rapport för korrekturläsning någonstans och så har det gått till någon extern mottagare
som inte borde
istället. Då får man ringa till börsen och stoppa den istället. Då gjorde de ju. Då blev det lite nervöst och sen så kom rapporten ut och det visar sig att den är väldigt bra.
Och det här är ju en intressant aktie, för det här är en aktie som har varit rejält blankad.
Den är rejält blankad.
Ganska uträknad. Och så kommer man med en bra rapport, aktien går upp kraftigt. Jag vet att du gillar den här aktien.
Ja, jo, men det här är vår största aktiva risk i fonden. Alltså hur mycket exponering vi har i förhållande till dess vikt i mitt benchmark.
Ja.
Men vi har den som på bred front i alla portföljer. Och vi började köpa den här för drygt ett år sedan, nivåer 220-230 kronor. Det har ju varit en resa sedan. Vi har varit både mellan hopp och förtvivlan. Man får hedga med sjösjukepiller brukar jag säga när man äger Intrum. Men det vi såg här, det var en aktie som blivit väldigt impopulär efter att man hade köpt eller mergat med Lindorf. Efter att man hade köpt på sig det här, eller gått in i joint venturet med Intesa Sao Paulo i Italien. Efter att man hade köpt på sig en plattform i Spanien. Och så började vi titta på det och säga att men vänta nu, det är ganska bra underliggande lönsamhet. Man låg då på marginaler i kredithanteringsverksamheten på 20-25%. Vi såg att bankerna kommer att behöva sälja av problemkrediter för att kunna möta sina kapitalkrav. Och det innebär att det finns ganska gott om material för Intrum och deras konkurrenter.
Och den trenden lär väl fortsätta ett tag till.
Och den lär fortsätta ett tag till. Och nu börjar vi se effekterna när man dessutom har städat upp i kostnadsbasen. De har ju en målsättning i Intrum och jag tycker att Mikael Eriksson då igår på conference-callet lät otroligt trygg i att kunna nå det här 35 kronor per aktie under 2020 i vinst.
Är det någon som tror på det i marknaden?
Nej, det är det. De flesta analytiker ligger på 31-32. Det finns någon som är uppemot 34-50 ungefär. Och jag har ställt frågan till dem, vad är det ni inte tror på i managements guidning egentligen? Men det är lite osäkert ännu, säger de.
En liten försiktighetsåtgärd kanske. Sådär,
jag tror att det som analytikern behöver göra, det är egentligen att man kommer att behöva höja förväntningarna på den klassiska kredithanteringens marginaler. Där ligger man idag på 26-26,5% rörelsemarginal. Jag tror att de där kan komma upp mot 28-29%. Helt enkelt därför att man har gjort ganska stora plattformsförvärv både i Italien och Spanien. Och när man nu laddar upp de här och fyller på volymer i i det. Både med egna portföljinvesteringar och från externa så får du en ganska bra operationell hävstång i det.
Och då är vi i en situation, för den här aktien är, sett till P-talen, är ju inte dyr. I en marknad det finns ganska många dyra aktier.
P9 på konsensus och P8 på bolagets egen målsättning. Då. Och dessutom en ganska bra direktavkastning.
Och som du ser det, så är det uppsida på estimaten.
Ja.
Och då blir det ju en väldigt intressant situation. Aktien står idag i, vad är det?
Ja, 303 kronor, var faktiskt upp över 300, så gick ju väldigt starkt igår och fortsätter upp idag också. Men om man tittar på det, vi utgår från att de tjänar 35 kronor per aktie det här året. Och så tittar man på hur bolaget har värderats historiskt och vad man kan motivera med en avkastning på eget kapital runt 15%. Så en multipel på 12 är inte alls orimligt. Nej. Så 12 gånger 35, det är 420. Ja. Det är inte så många storbolag som man hittar liksom med 30% uppsida på fundamentala grunder idag.
Sen dryg hundring upp om estimaten håller. Intressant. Jag tänkte en kort annan aktualitet. Handelsbanken sänker courtaget. Storbankerna hakar på, eller? Vad får det här för konsekvenser?
Jag tror för storbankerna så gör det egentligen inte så mycket, därför att den privata aktiehandeln har blivit en så pass liten del av deras totala verksamhet. Däremot så ser man ju att det finns en viss risk för att de mindre aktörerna, nischspelarna som har en större exponering mot courtagerna kan bli lite pressade.
Ja.
Exempelvis Avanza i det fallet. Vi får väl se lite grann, men trenden går ju helt klart mot lägre och lägre avgifter, transaktionsavgifter. Mm. Och det tycker jag också är ganska rimligt att man ser givet så här digitaliseringen och de effekter man har fått.
Bra, då går vi över till nästa del här, och det är ju verkligen en aktualitet, och det är ju rapportperioden. Vi har under de senaste 2 dagarna fått in flera rapporter där i princip alla har gått upp ganska mycket.
Ja, till och med när de är dåliga så går de upp.
Till och med när de är dåliga. Vi kan väl titta på några som kom upp in idag då. ABB, orderingången var positiv. Jag tror upp 1% organiskt tillväxt, vilket jag tycker är bra med tanke på hur det sett ut för sektorn. Lite lägre utdelning, va? Lite lägre än väntat.
Lite sämre marginaler. Där väntar man ju på frälsarens ankomst.
Absolut.
Det är väldigt mycket Björn Rosengren. Ja. Och ska jag säga återköpen från försäljningen av Powergrids.
Ja.
Jag äger inte ABB i portföljen. Jag tycker att förväntningarna är för höga. Okay. Björn Rosengren tror jag är en väldigt bra manager på många sätt. Men det är lite annan skala på ABB jämfört med det han har gjort förut i Sandvik och i Wärtsilä i det fallet. Och jag tror inte att det kanske är lika väl förberett inom ABB som det var när han kom framförallt till Sandvik. För att Olof Alexander, man kan tycka mycket liksom om honom, men jag tyckte att han gjorde ett ganska bra jobb på att strukturera om Sandvik, och sen så kunde Björn göra så här finliret på slutet.
Så det är ingen quick fix här på ABB?
ABB är ingen quick fix. Sen finns det en hel del fina saker inom ABB, men på nivån 230 kronor så tycker jag den är ganska dyr.
Okay. Handelsbanken, apropå banker, det var väl den sista...
Nordea
är kvar, just det. Såg väl helt okej ut. Låga kreditförluster.
Och låga kostnader.
Låga kostnader.
Vilket har varit ett orosmål. Det här är någon som jag kommer att få se över mitt tänk. Jag har varit negativ på Handelsbanken just på att jag har upplevt att de haft ett kostnadsproblem. Så jag har föredragit de andra bankerna här. Men nu kommer man faktiskt in helt på rätt sida vad gäller kostnaderna. Jag har inte hunnit dissekera rapporten helt och hållet, så jag vet inte om det finns någonting av engångskaraktär i det fallet, får avvakta lite grann. Men givet det så är det definitivt en aktie som man i alla fall kan äga i en fond. Sen tycker jag väl fortfarande att potentialen ser bättre ut i SE-banken och DNB exempelvis. Okay. Men fortfarande så Handelsbanken, det var en positiv överraskning.
Vi ska prata mer om banker och fastigheter senare här segmentet, för jag vet att du har en hel del att säga där. Men om vi tittar vidare då, Hexagon också stiger på dagens rapport. Tillväxten var negativ igen, men inte fullt. Jag tror det var lite värre i Q3 om jag minns rätt.
Ja, det var lite värre i Q3. Och rapporten var väl i sig så att säga... Kanske lite bättre än befarat.
Ja, okay.
För det fanns väl en oro liksom kring, och finns ju en kvardröjande oro kring Kina.
Ja.
De förknippar sig rätt mycket. Det är inte så mycket exponering. De har det runt 15% ungefär mot den kinesiska marknaden. Men Hexagon och Kina går lite grann ett till ett liksom, det fallet.
Och de sa ju också att, som vi sa tidigare, affärsmöjligheterna har definitivt försvårats av det här viruset.
Men samtidigt så har de en ganska positiv syn på andra halvåret. Och så att efter 1H20, tror jag Ola Rolén sa, så ser vi en väsentligt bättre kinesisk marknad. Det här är ju ett bolag som har en knapphetsprissättning. Det finns ju väldigt få stora tillväxtbolag i den svenska marknaden. Och Hexagon tycker jag på goda grunder, liksom, man kan säga att här finns det nog en strukturell vinsttillväxt. Vi är drivet liksom, och både liksom att man är på rätt marknad där inom digitalisering, men också att man har ett mjukvarufokus som inte finns på många andra håll. Och det tror jag vi var många på den svenska sidan som missade. Utlänningarna plockade upp det här mycket snabbare. Att det här är ett mjukvaruföretag, inte ett verkstadsbolag.
Ja, det är intressant.
Men den känns alltid lite dyr.
Det, är ju det, känns som är, det har jag alltid gjort.
Så att jag har en neutral position i fonden i Hexagon och åker med. Liksom så här. Men jag har lite svårt att bestämma mig upp eller ner i det.
Sen, det är som sagt en nordisk portfölj. Vi har ju fått en del finnar som har kommit ut. Otokompo kom väl idag, va? Och Val har vi mätt, om inte jag helt ut.
Ja, de kommer vid lunch här. De har också. Däremot har vi haft lite i Danmark som har kommit in på morgonen, till exempel. Både Vestas och Danske Bank i det fallet. Det är liksom ganska okej rapporter, tycker jag. Otokompo var ju pre-announced förut, men de gav också en väldigt bättre guidance för nästa kvartal. De guidade hela tiden ett kvartal framåt. Så den aktien var upp 10% när jag gick från kontoret. Jag är fortfarande väldigt skeptisk till hela stålindustrin. Jag tycker fortfarande det finns alldeles för mycket kapacitet här i världen. Otokompo kommer tillbaks därför att nickelpriset har fallit, och det är liksom någonting som har drivits av produktionsstörningar i världen under andra halvåret. Så marginalerna blir bättre. Men jag tycker det är ganska långt kvar tills de har en acceptabel lönsamhet och framförallt så kan försvara dem. Utan det är lite grann spekulationsaktie. Då skulle jag hellre äga SSAB, det gör jag inte heller.
Men om
jag fick välja mellan dem, så tycker jag SSAB är betydligt bättre kvalitet än Otokompo.
Vi fick ju en del rapporter igår också, och även de var ju, Husqvarna var upp, SKF var upp, Alfa var upp, och ska man sammanfatta SKF och Alfa så var det så igen. Mycket fokus på den organiska tillväxten, så lite sämre på båda. I Alfa var det framförallt Marine, tror jag, som var det som tyngde, eller?
Ja, det slår lite grann mellan kvartalen det där. Ja. Marines orderingång var lite sämre. Å andra sidan så säger man i guidningen för Q1 att vi räknar med att Marine blir bättre igen här nu. Men då kanske Energy faller tillbaka lite istället. Jag tror ibland, så, just vad det gäller Alfa, så tycker man övertolkar den här kortsiktiga guidningen. Okay. Alltså, det är ganska, i grunden ganska stabila verksamheter man har på Energy och på Food and Water. Marine slår lite grann upp och ner. Jag är lång Alfa, har varit det. Potentialen har förstås minskat, för aktien har gått väldigt bra under det senaste halvåret. Ja. Men caset som jag tycker finns kvar, det är att man får en ökad aktivitet inom marinsektorn. Och det drivs ju framförallt att vi ligger på väldigt låga nivåer, kanske halva replacement-behovet på fartyg worldwide. Och där kommer vi inte att vara kvar för evigt. Sen vet inte jag om det händer i år eller om det händer nästa år, men det finns en potential.
Och de säger som sagt att de räknar med att Q1 blir som Q4 ungefär, ganska stabilt, med reservation för lite corona förstås.
Precis, ja. Nej, men det är som alltid.
Och sen Husqvarna har ju varit otroligt mycket snack inför rapporten. Det har ju varit ganska många som har kraxat och varit oroliga för lagersituationen, att det skulle påverka resultatet i...
Det gjorde det.
Det gjorde det, men aktien vände upp den också.
Aktien vände upp, och det var just så här på det som jag uppfattar i alla fall, så vi tyckte liksom att lagerneddragningarna var större än, och hade haft en större påverkan på resultatet i fjärde kvartalet än vad vi hade räknat med innan. Men det innebär ju också att man har lagt upp bollen ganska fint för 2020. Ja. Så att vi tycker det finns bra möjligheter att de kan komma upp mot de här 10% eller över 10% marginalmålet som man har. Speciellt nu när man börjar lämna consumer brands-delen på allvar. Det är 2,2 miljarder som ska ut i intäkter med låga marginaler under det här året. Och det verkar som man liksom håller ställningarna på batteridrivna handhållna produkter och även på robotgräsklippare.
Och det är ett säsongsmässigt svagt kvartal?
Ja, det är ett säsongsmässigt svagt kvartal. Sen undrar man, om man tittar ut genom fönstret och konstaterar att gräset växer.
Blommorna har börjat ta sig också.
Dags att köpa en robotgräsklippare.
Kommer börja tidigt i år, deras säsong. Har vi missat någon? Är det någon annan rapport?
SKF är värd en kommentar, tycker jag. För att SKF är ju det bolag som år ut och år in levererar sina 17-18% avkastning på eget kapital, och som alla säger, det finns ingen pricing power i det här. Det här går inte att äga, och det är alldeles för mycket fordon. igår efter, så tycker jag fler och fler börjar komma ut med corona. Det här kanske att de har gjort någonting med bolag som gör att det är strukturellt lite bättre än vad det har varit tidigare. Jag tyckte rapporten var stark för det första. Man håller i marginalen och man håller i kostnadssidan på ett väldigt, väldigt bra sätt. Inte minst rörelsekapitalet och balansräkning.
Så trots att tillväxten är negativ.
Trots att tillväxten är negativ. Och det gör ju liksom att det kanske ska vara en högre multipel än 13-14 gånger på det här. Kanske inte ska upp till Sandvik-nivåer, men jag var själv lite orolig för SKF. Jag har en liten övervikt i SKF inför mig. Jag skalade faktiskt lite innan rapporten, för att om Sandvik liksom kunde kompensera sig med kostnadssidan på skärande verktyg, det är en sak. Det är inte säkert att SKF skulle klara av att göra samma sak, men det gjorde de. Okay. Så bra jobbat, tycker jag.
Vi kommer som sagt återkomma till verkstad och bank här när vi avrundar den här podden. Men det här är ju som sagt en onsdagspodd, och då brukar vi fokusera på ett ämne eller en fond eller något sånt där, och det ska vi göra så också. Så jag tänkte att vi pratar lite grann om din fond och hur du tänker kring det. Men först vill jag höra en väldigt kort men intressant berättelse om dig. Hur hamnar du där du är nu? Berätta kort om din bakgrund.
Jag har hållit på med det här sedan 1988. Började jag jobba i marknaden på säljsidan. Började på Myrberg Finansanalys, som det hette då. Sen blev Myrberg Fondkommission, som sen köptes av Danske Bank.
Just det.
Och jag har gjort de flesta sektorer. Liksom började som verkstads- och telekomanalytiker. Men jag brukar säga gjort allting utom läkemedel genom åren. Liksom. Jag har hoppat in där det behövs och så vidare. Vissa grejer så är man väl bättre på än andra. Jag är klart bättre på verkstad fortfarande än vad jag är på andra sektorer. Men så 2008 så kom jag till Kaupthing då som säljsideanalytiker, och det var väl efter en kalkylerad risk så att, kommer de att överleva eller inte, jag hade också lärt det, men det är klart
benärt,
att de, ja, det var så. Det gjorde de inte. Nej. Men Ålandsbanken plockade ju upp delarna ganska snabbt, och de försökte ju köra det institutionella mäkleriet där jag satt vidare ett par år. Sen så sa de med all rätt liksom att det här kommer nog inte att funka, vi stänger ner det här, och frågade mig, alltså, har du lust att flytta över på förvaltarsidan? Och det sa jag att det har jag gärna lust. Så att sen 2011 så sitter jag som förvaltare då, i det fallet. Började med att vi hade diskretionära aktiemandat enbart, och sen så från början på 2018 så har jag också blivit ansvarig för fonderna.
Ja.
Okay. Aktier och allokering i det fallet. Jag har ett team på 12 personer runt omkring.
Ja, det är så många. Och vi har ju din kollega Niklas här.
Ja, precis. Niklas är ju ansvarig för våra allokeringsfonder då, i det fallet.
Bra. Ålandsbanken Nordenfond då. Berätta lite grann om den fonden.
Det är ju en, som sagt, Nordenfond inriktad mot lite större bolag.
Okay.
Stora och medelstora skulle jag säga i det fallet. Kvalitetsfokus, vilket innebär att jag brukar säga att vi köper bolag med bra lönsamhet, bra balansräkningar, bra kassaflöden och en långsiktig tillväxtpotential.
Ja.
Får sammanfatta det väldigt kort vad det är vi letar efter. Sen det är klart så finns det alltid något litet undantag för det, men vad vi gör inte förhoppningsbolag, bolag som inte har intäkter och eller intjäning. Vi är väldigt försiktiga med att göra turnarounds, eller vi vill oftast liksom se en bekräftelse på den här turnarounden och innan vi går in och köper, för att oftast blir man besviken både en och två gånger innan det verkligen har vänt uppåt. Så i grunden så är vi ganska tråkiga förvaltare på det sättet, men vi tror och tycker att historiken visar ändå att den här stilen ger en bra avkastning.
Och vad innebär det för er placeringshorisont, eller hur tradingbenägna är ni?
Ja, vi gör nog väldigt lite transaktioner jämfört med många andra fonder. Vi är långsiktiga. Jag sa det lite på skoj i morse, liksom, det var någon som föreslog att vi skulle göra något. Jag sa att jag är en av världens tre sämsta traders. Så var det tyst och sa, vilka är de två andra? Och det ligger nog någonting i det. Men vi är hyfsat bra på att räkna på vad bolag och aktier är värda.
Ja.
Och hittar vi ett bra värderingscase så kan vi hålla det liksom i flera år. Det är inga problem för vår del. Så det är en portfölj. Sen det är klart, sen har vi ju i grunden en top-down-syn. Och så att ska vi ha mer eller mindre konjunkturkänsligt just nu? Vi kan ju göra taktiska justeringar av portföljerna. Till exempel, är vi oroliga för Kina nu, vilket vi är, så kan vi minska lite grann exempelvis på exponering mot energisektorn eller mot basindustrin. Jag har sålt lite oljeaktier, har sålt lite skogsaktier här temporärt. Jag tror fortfarande på casen, men jag kanske kan köpa tillbaka dem lite billigare senare.
Men innebär det också att ni kan tänka mer allokering även om ni har en teoretiskt, om ni skulle vakna upp imorgon och få en otroligt negativ syn på konjunkturen, att ni eller kan liksom lämna cykliskt till stor del?
Det kan vi göra. Vi tittar ganska lite på index överhuvudtaget. Ja. Så det är klart att vi håller ordning på var vi har våra stora avvikelser. Det är klart att målsättningen är att över tiden slå index. Men har vi en avvikelse under några månader, så det är inget stort problem för oss. Så länge vi tror att stilen fungerar, så länge vi tror att vi är på rätt spår. Det finns ju bolag, för värdering är intressant för oss. Ja. Det är viktigt för oss också. Och ett av problemen som jag hade under fjolåret, det var ju ganska mycket den danska marknaden. Här är Nordenfond. Danmark står för ungefär 25%. Danmark har väldigt mycket bolag med de egenskaper som vi tittar efter. Bra lönsamhet, bra balansräkningar, bra kassaflöden. Men sen är det här med värderingar.
Höga också. Värderingar i Danmark.
Ja, men du har liksom allting från Ambu är extremen. Ja. Liksom, det vet jag inte om det är ett kvalitetsbolag heller, men P12 på 153 gånger. Jag såg en analytiker som skickade ut en kommentar. Good company, silly valuation. Det är liksom, ja. Och det är lite grann sammanfattning på det. Men du har andra, liksom, Gen Store Nord. Du har åkeriet DSV som handlas på P30 i det fallet. Så jättebra bolag, men någonstans alla investeringar vi gör ska kunna stå på egna ben. Vi ska kunna räkna ihop dem. Om kunden frågar: Lars, varför köpte ni Vestas? Så ska jag liksom kunna ta Vestas. Jag ska kunna ha den som enda innehav i en portfölj. Okay. Man får inte ha en alibi-investering. Liksom, därför att det här måste vi ha fått täcka upp en indexposition eller något sånt där. Utan de ska kunna stå på egna ben. Sen kan det ju hända ibland att vi ändå landar i en indexposition. Ta Hexagon. Jag gillar bolag. Jag tycker i grunden ett kvalitetsbolag. Men jag är lite osäker kring hur momentum ser ut. Då kanske jag faller tillbaka och lägger mig ganska neutral. Ja. Nu råkar det sammanfalla liksom ungefär indexvikten i det här fallet. Men som sagt, jag kan ha det och ligga och avvakta ett tag tills jag känner att antingen ska jag ur helt eller så ska jag upp. Liksom. Men det ska inte vara bara index över tid.
Okay. Och du nämnde att Danmark är ungefär 25%. Hur ser den övriga fördelningen ut?
Sverige är ju den största marknaden. Det är knappt 50%, 47-48%. Danmark ytterligare 25%. Och sen är det Finland och Norge. Finland 15%, Norge 10% ungefär i det här.
Vad hittar du annars bäst värde på vilken marknad då? Danmark är dyrt.
Danmark är dyrt, Norge är billigt. Ja. Och det är ungefär som det brukar vara. Man kan alltid resonera liksom om det är såna här strukturella trender eller inte. Men det är klart att det som pressat den norska marknaden de senaste åren, det är ju hela diskussionen kring synen på fossila bränslen. Mm. Norge är väldigt mycket en oljemarknad. Dels med de stora oljebolagen som Equinor, Aker BP, DNO med flera. Men också med att man har en stor oljeservice-sektor. Mm. Jag har idag i fonden en position i Aker BP. Och det är vad jag har, för det är, tycker jag är det billigaste oljebolaget av dem, jag vill ändå ha som en hedge. Och sen har jag i övrigt så säga ingen exponering mot oljeservice-sektorn. För jag tror att man kommer hålla tillbaka investeringarna under en ganska
lång tid.
Det
där är intressant hur det kommer påverka Norge, för att vi har ju sett här senaste månaderna rekordflöden in till hållbarhetsfonder såväl i USA som i Europa. Det har gått väldigt, väldigt fort. Jag har sett några grafer som är helt otroligt snabbt. Jag såg till och med att Jim Cramer på CNBC satt här i tv i häromdagen och sa att nej, aldrig mer kommer jag gå in i de här.
Nej, och där får man problemet just för oss. För många av de här är kvalitetsbolag. Ta ett exempel just i Norge, norska Tomra. Återvinningsmaskiner, både för industriell skala och även för konsumenter i form av de här PET-återvinningsgrejerna som vi hittar. Jättefint bolag. Alltså, fantastiskt bra. Bra lönsamhet, bra tillväxtpotential, i alla fall på lång sikt. Men en värdering som P-tal på 50 gånger. Liksom, den tillväxten har jag väldigt svårt att se framför mig. I alla fall om vi räknar med någon form av nuvärde på den. Så jag har inga tomma aktier idag. Jag gläds med de som har investerat i dem, men jag har jättesvårt att köpa tomra på de här nivåerna.
Men finns det inte en risk när vi är inne i det här skedet där de här flödena är så otroligt starka in till hållbarhetssegmentet, att vi kommer få se aktier som Tomra och andra som har exponering mot det här kommer fortsätta att få, vad säger du, silly valuations, medans oljebolag och så vidare kommer fortsätta att pressas även om värderingarna är låga.
Ja, men det har vi sett förut. Ja. Om man då har varit med ett tag som jag har varit, så du såg ju det här 98-99 till exempel när hela teknologisektorn värderades upp. Lite intressant parallell. Ericsson hade ett större börsvärde då än vad Tesla har idag.
Ja.
Det är lite intressant. Och vad hände med aktien sen? Ja. När förväntningarna inte kunde infrias. I något läge så kommer fundamentet att ta ut sin rätt. Även vad det gäller Tomra, som jag för övrigt tror kommer att lyckas väldigt bra. Eller Ørsted i Danmark då, som är också en sån där som jag har problem med. Ja, jag vill också gärna investera i vindkraftparker, men inte till vilket pris som helst. Så vårt sätt att hantera just, jag ska inte kalla det för hållbarhetstrend, för det tror jag är för kortsiktigt. Men hela liksom den här rörelsen, det är att försöka hitta bolag som kan kapitalisera på hållbarhetssträvandena i ekonomin, men som investerarna kanske inte har upptäckt ännu. Just. Och där hittar du till exempel Alfa Laval, som vi var inne på tidigare. Det har varit ett av mina största innehav i verkstadssektorn, just därför att du har exponeringen mot energieffektivitet, mot vattenrening, mot avgasrening. Nästan varenda megatrend som finns där är de duktiga på. Men det har inte riktigt reflekterats i värderingen än.
Okay.
Atlas Copco är en annan. Nu tycker jag att Atlas är ganska dyrt. Just det. Jag har den i portföljen. Men,
är det rimligt att den ska vara så dyr? Alltså jag fattar att det är världens finaste bolag.
Jag har hyvlat av lite grann just för jag tycker liksom att risken för en korrigering har varit ganska stor. Men det är ett bolag som jag med viss möda kan räkna ihop på dagens kursnivåer, men det är svårt att hitta en uppsida i dem. Men däremot, du gör världens mest energieffektiva kompressorer. Du sparar energi åt dina kunder och åt miljön i det fallet. Men du kan dessutom ta ut en prispremie och vinna marknadsandelar på det. Så det är ju liksom the perfect match på något vis. När man backar tillbaka och tittar på Atlas rapport, den har kommit ner lite grann efteråt, men det var just att förväntningarna var väldigt högt ställda, men det är ju ett fantastiskt bolag med väldigt god lönsamhet, return on capital på över 30%, och det håller de år ut och år in, så att
Men igen,
värdering är
du nämnde att Alfa var ett stort innehav. Vilket är det största innehavet för fonden idag?
Det allra största innehavet är faktiskt någonting så, höll på att säga, så tråkigt som Investor. det är det absolut största. Det är Investor, Volvo, Intrum där och Novo Nordisk. Det är de fyra största innehaven.
Okay.
Sen är det några som krigar om plats nummer fem. Jag vet inte exakt för dagen exakt.
Det är som dag för dag.
Men Investor är ju en sån där som jag får ofta frågan, varför har ni så mycket Investor i portföljen? Ja, dels har de en syn på företagande och värdeskapande som stämmer väldigt väl överens med vår syn. Man gör så mycket man kan operationellt. Sen börjar man titta på de finansiella trollkonsterna i det. Och man har en väldigt långsiktig syn på det. Så att, jag beundrar den synen. Och sen så har de ju en bra track record. De har ju slagit benchmark med 4% per år i snitt de senaste 20 åren. Tror jag det stod i senaste rapporten. Det är gott nog för mig att ha det som en basplatta. Och jag tycker fortfarande att substansrabatten i Investor är hög. Den är på 16,5-17% just
nu. Vad tycker du den ska vara?
Jag tycker den ska vara neråt 10% i första läget. Sen finns det ju, investmentbolag som har sämre track record som handlas med premie fortfarande. Men det jag tror det är svårt att komma dit för Investor. Men det jag ser att man måste göra då för att ta sig dit är två saker. Det ena är att man måste nog öka transparensen ytterligare vad det gäller de onoterade innehaven. Jag träffade faktiskt Johan Forssell på en middag som en mäklare hade ordnat härom kvällen. Så att, när man tittar på Mölnlycke så ägnar ni 800 tecken åt den ungefär. Det är ett näst största innehav. Ett största innehav som Atlas Copco just nu, där får jag 27 sidor delårsrapport. Jag får en presentation, jag får träffa vd och finanschef och jag har möjlighet att access på er. Jag har mycket bättre känsla för vad som händer i bolaget i det fallet. Men Mölnlycke blir lite grann av en black box. Och det hände nu i det senaste kvartalet att tillväxten var ner lite grann. Varför det? Ja, vi har bytt distributör i Mellanöstern och sen så var det lite destocking i Kina. Jaha, det hade jag nog haft koll på om det hade varit Atlas. Men jag har inte koll på det, så det blir lite grann så här överraskningar. Där tror jag de måste få ner den här informationsrabatten. Det andra som Investor måste göra, det är att jag tror att de måste bli lite mer generösa vad det gäller utdelningarna och återföringarna till aktieägarna. De har idag en nettoskuld på 2,5% ungefär av sitt tillgångsmassa. De har en målsättning på mellan 5-10%. Bara för att ta sig upp till den nedre delen av intervallet så är det ungefär 13 miljarder i differens. Och 13 miljarder, ja, det är en femma extra per aktie. Förlåt, det är mer än så. Det är 12 kronor per aktie till och med. Det är jag som räknar samt. Man kan säga att ja, men då vill de ha en beredskap för att kunna göra affärer. Mm. Men alltså, även om de shoppar för så här, 25 miljarder, så får de ju förmodligen in EBITDA i det fallet. De köper ju väldigt sällan så här förhoppningsbolag de också, utan de köper bolag som är bra, stora, etablerade på olika sätt. Så jag har svårt att se att man den vägen som skulle kunna dra ner balansräkningen eller dra upp skuldsättningen till en nivå där den blev ansträngd på något vis. Jag tror att de måste fundera över det här, hur man sin utdelningspolicy. Och nu har de haft det här, men vi höjer en krona per år. Det var jättespännande när de höjde från 6 till 7 eller från 7 till 8, men från 13 till 14 så blir det rent procentuellt inte lika kul längre. Nej. Och samtidigt så ser man just att de har ju kapacitet att öka yielden ordentligt. Så att jag hoppas och tror, jag kommer att fortsätta att tjata på dem varje gång jag träffar, att kom igen och släpp sargen. Ni vågar släppa ifrån er lite mer pengar till ägaren. För det är ju en perfekt småspararaktie.
Verkligen. Du får en väldigt bra exponering.
Väldigt bra och bred exponering. Men du vill gärna ha en yield som är lite högre än 2,5% också. Och man skulle lätt kunna ge liksom det här upp till 3,5%. Och då är den helt plötsligt i spel igen.
Så hög substansrabatt. Du får en bra exponering. Det finns förbättringsmöjligheter.
Absolut.
Och därför är det största innehavet.
Ja. Precis, så det är en bra portfölj också, i grund och botten.
Bra, då tänkte jag att vi lämnar det. Och så, om vi tittar på börsen då generellt. Jag brukar kalla den lite grann av en teflonbörs. Och jag tror det var Micke Syding som skrev på Twitter då att ju värre det går för verkligheten, desto bättre för aktier. Han är ju, har varit en klassisk permabjörn, ska man tillägga. Men stimulanser styr börsen lite grann. Det är väl dit vi kommer på något sätt. Och att vi har haft ett, jag pratade med din kollega häromdagen, det har varit också en ganska dramatisk start på det här året. Vi har haft det här attentatet i Mellanöstern mot den här generalen. Vi har haft coronaviruset som pågår. Men börsen, det är köp the dip som gäller hela tiden.
Ja, men det är ju det liksom, så här, jag och Niklas, min kollega då, sitter ju liksom på veckobasis och har mer strukturerade möten och pratar dagligdags liksom, vad gör vi, hur hanterar vi den här situationen. Men fortfarande så, vi har ju förtvivlat svårt att sätta kundpengar i någonting som har garanterat negativ avkastning före avgifter dessutom. Och då börjar vi fundera på vilka tillgångsslag finns det kvar. Ja, det finns high yield, obligationer och det finns aktier. Så vi kommer ju ha en strukturell övervikt mot det där fram till dess att vi känner oss väldigt övertygade om att börsen ska ner. Och där tycker väl vi att saker som Mellanöstern, oro i Mellanöstern eller utbrott av ett virus, det kanske inte är rätt anledningar för att göra strukturella förändringar i portföljen, utan vi gillar aktier kort och gott. Vi tycker att värderingarna har kommit upp, men de är inte orimliga. Vi jobbar med ett avkastningskrav på runt 8% för marknaden, vilket ju blir en ganska rejäl riskpremie i förhållande till vad de riskfria räntorna är idag. Men okej, 8% är vad vi har hållit oss till under åren. Vi ändrar inte på det. Och då ser vi att då är den svenska börsen ungefär neutralt värderad. Nu har det gått upp lite de senaste dagen, så kanske lite över då neutral värdering. Vinsttillväxt som ligger någonstans mellan 8-10% kan vara lite högt med tanke på risken, men säg att vi får 5-6% då istället.
Men det känns ju som de flesta håller med dig.
Ja, och så har man en dividend yield som ligger på 3,5% ungefär. Ja, men då har jag mina 8,5-9% i förväntad avkastning. Varför ska jag inte äga aktier? Men det gäller ju liksom att orka bära den här risken, orka stå ut med den här volatiliteten.
För det är väl så, det som jag ser lite grann som risken i börsen just nu, att man har pratat på kvartal här om att ja, men nu kommer vändningen. Nu kommer siffrorna bli bättre igen, makrosiffrorna. Och så kommer corona. Ja, det kanske skjuter på det ett kvartal till. Sen kommer presidentvalet. Det kanske blir ingenting, men vi pratade ändå om att det finns en risk. Att hur länge orkar man skjuta på den här vändningen? När måste vi se den för att kunna försvara värderingar och vinstestimaten?
Ja, men det är en jättebra fråga. Liksom. Det är nog den som sysselsätter mig mest. Kanske liksom att hur länge tar det innan man måste leverera. Faktiskt. Nummer ett, jag är ju konjunkturoptimist. Jag tycker att det finns, och jag tycker man såg det i PMI-data som kom här nu för januari, liksom att Hade det inte varit för corona så hade man sagt check, det är ett steg i rätt riktning, nästa månad kommer det att se ännu bättre ut. Nu är risken stor för att man får då en double dip eller vad man ska kalla för, någon form av svacka i de här konfidensindikatorerna i alla fall. Mm. Men i grunden så säger jag att om man är rädd för lågkonjunktur så ska man inte vara det, för den är redan här. Den smög sig på oss här under andra halvåret i fjol, och tittar man liksom på tillväxttakten i industriproduktion till exempel i globalt så ligger den nere på normala så att säga, lågkonjunkturnivåer, inte recessionsnivåer,
nej,
men normala lågkonjunkturnivåer. Och jag tror att väldigt mycket av det här är en lagercykel, och att det kommer att plocka upp igen lite momentum under det här året. Vilket då borde leda till att exempelvis tillverkningsindustrin ser lite bättre ut igen mot slutet av det här året. Eller att Volvos orderingång börjar stabiliseras, vilket vi också tycker jag har sett på slutet. Och så vidare och så vidare. Ja. Så att jag tror att konjunkturen är på väg upp. Det jag är mer orolig för vad det gäller just den klassiska tillverkningsindustrin, det är att det är ganska höga förväntningar på att vinstmarginalerna ska komma upp också.
Ytterligare
från de här nivåerna. Och det är klart att när man ser då att man går in i 2019 med så svagt momentum på ganska låga nivåer, såg Sandvik till exempel mellan 5-10% ner för skärande verktyg, som är det är industrikonjunkturen i realtid på något sätt där. Det ska ju mycket till innan man lyckas lyfta marginalerna. Jag tyckte det var en bedrift i sig att bara klara av att behålla marginalerna intakta. Man skulle dessutom förbättra lönsamheten från de här nivåerna. Det är Sandvik kanske klarar av det, men det är inte av Gud givet att alla bolag kommer att fixa det. Så där tycker jag det finns en osäkerhet. Så jag föredrar ju liksom att vara lite mer exponerad mot andra sektorer än just verkstad. Jag är underviktad verkstad totalt sett just nu. Jag har Alfa, jag har Volvo, jag har Metso. Det är mina tre sådär kärninnehav. Och så lite smågrejer runt omkring. Jag har börjat vikta upp bank.
Bra och intressant att du säger det. För det tar oss in på den här avslutningsdiskussionen om just det. För om vi börjar just med verkstad, som du säger att det är lite underviktade. När jag följer verkstadsrapporterna, och då pratar jag om de stora på OMXS30. Mm. Om jag tittar på deras organiska tillväxt i såväl orderingång som försäljning, och jag tittar på book to bill, så är den trenden har varit ner nu i ett antal kvartal. Det fortsatte i Q4. Vi har en book to bill under ett nu för, tror jag, samtliga av de stora på kvartalsbasis.
Samtliga, hittills.
Ja, de stora som har kommit liksom. Och då är hela tiden argumentet man får, ja men nu kommer konjunkturen ticka uppåt igen. Och så har vi då den här risken som vi pratade om tidigare, att det skjuts på. Är det det du ser också när du, och vi har Volvo är inte så dyr, men Atlas är dyr.
Ja.
Och de skiljer sig åt väldigt mycket värderingar givetvis.
Ja, man försöker sätta det lite grann i perspektiv. Jag tittade på både bank och verkstad här. Vad hände egentligen under 2019? Så kan man säga att, och det finns två sätt att flytta på aktiekurser. Antingen så ändrar man vinstförväntningarna eller så ändrar man vinstmultiplarna.
Just det.
Vinstförväntningarna för verkstadsbolagen, då tog de 8 största svenska bolagen från Trelle upp till Atlas. Och sen så såg man att de var faktiskt ner 1% rullande 12 månaders forward earnings.
Ren multipel expansion bara.
Så att 47% högre vinstmultiplar, låt vara från väldigt nedpressade nivåer som vi hade vid årsskiftet 2018-2019. Tittar du på bankerna så får man en känsla av att det var så hemskt vinstmomentum. Ja, det var hemskt. Det var dubbelt så dåligt som verkstad. Det var 2% ner på bankernas vinster. Alltså egentligen ingen förändring. Men bankernas multiplar var helt stillastående.
Ja.
Och då kan man fundera på det. För att över tid så tenderar bank och verkstad att gå väldigt mycket hand i hand. I grunden så är det konjunkturkänsliga verksamheter som man har där. Bank hade ju en perfekt storm under 2019. Du hade penningtvättsproblematiken, du hade negativa räntor, du hade en flackande yieldkurva, du hade osäkerhet kring kapitaltäckningskraven. Du hade, jag kan fortsätta
att
rabbla saker.
Spara samtidigt som du gasade.
Exakt. Och så har man hela tiden att uppstickarna ska komma in och äta upp marginalen på olika håll. Nu när vi tittar på 2020 så ser man det som vad det är de svenska bankerna i alla fall, så har Riksbanken lämnat den negativa räntan. Det är ju en ganska stor skillnad bara att gå från minus 0,25 till 0 i det fallet på inlåningsmarginaler och annat. Du ser att AML-problematik trafiken, det börjar dämpa sig lite grann. Det är fortfarande en del kvar, tror inte man kan lägga det helt åt sidan, men man kanske kommer att kunna göra det någon gång under det här året, så att okej, nu kan vi i alla fall se effekterna av det hela.
Är det det, tror du, som krävs för att det ska bli en omvärdering? Att vi måste få något besked någonstans från...
Ja, för att få en stor omvärdering av det hela. Men lite grann tror jag man kan gå i förväg där. Den tredje biten, det är, jag tror du måste se en lite brantare yieldkurva. Mm. För det är en betydligt bättre miljö för banken att tjäna pengar i. Då tror jag nog att du kan börja få se lite multipel expansion också i dem. Och det har ju sett, liksom, tar du banksektorn, liksom, den har gått ganska bra. Den är otroligt underägd av institutionella investerare idag. Och det är lite kul. Jag träffade en av mina motparter och så kör man en sån där liten aktietävling, tre långa, tre korta för nästa år. Och jag petade in förstås då bank som en av jag sa. Jag tyckte det här är inte många som har. Oh, sa han, nästan alla har det i sina aktietävlingar, men nästan ingen har det i sina portföljer.
Ingen som vågar.
Det är ingen som riktigt vågar. Och faktum var att efter den grejen som var innan jul så har jag byggt upp lite mer positioner i banker. Jag har köpt lite SEB, jag har köpt lite av norska sparbanker faktiskt, som jag tycker ser rätt intressant ut.
Men ändå är det så, jag tror att, nu har jag inte uppdaterat grafen idag, men i år, nu har det inte gått väldigt lång tid av året, men så har faktiskt banker gått bättre.
Ja, det har de gjort än så länge. Och det förstärks väl idag av att Handelsbanken går just fint. På rapport.
Men annars är det, som vi var inne på, att utmaningarna kvarstår givetvis för banken. Vi har, även om det kanske har luckrats upp lite grann med det här med penningtvätt, så är det fortfarande så att vi väntar. De flesta får uppfattning om väntar sig att det kommer bli hanterbara belopp.
Ja.
Men det finns alltid en risk att det blir någonting överjävligt.
Och sen är det alltså ganska många utländska investerare liksom får röd flagg på de här bolagen. Det. Där det var så en kontrovers, och det är ju en väldigt viktig marginalköpare.
De här hållbarhetsflödena igen också.
Ja, då har vi hållbarhetsflödena igen. Idag så skulle jag säga att om du tittar in i Swedbank eller i Danske Bank så är det kanske det renaste du hittar i Europa, därför att de har lagt ner så otroligt mycket resurser. Nu är det mer en fråga om liksom, hur hanterar man historiken och vad blir konsekvensen av att man inte har skött sig historiskt. Och det som sagt, det måste vi väl veta, men förhoppningsvis får vi veta det någon gång under det här året. Jag hade hoppats på att det skulle hända redan i fjol, men det gjorde det inte. Det tar tid.
Och det är klart att det är en våt filt, och samtidigt så har man då problematiken i att man måste ställa om, man måste spara, samtidigt man måste gasa, framförallt via digitalisering där vi ser enorma belopp. Compliance har varit stora investeringar, kommer säkert fortsätta det också. Vi gjorde jämförelsen med H&M lite grann innan samtalet. Jag har tagit upp den jämförelsen förut, att de är underskattade, de är lite, som du säger själv, uträknade, och det här kommer bli väldigt svårt för dem att komma igen.
Ja, men så är det nog liksom, och det finns ju liksom lite grann drivs typ också på av mediebilden. Bankbashing har ju varit väldigt populärt i riksmedia liksom där.
Ja, och därför har de ju skyddat sig själva en hel.
Ja, absolut. Det finns mycket grejer. Ja. Men bankerna gör ju otroligt mycket på digitaliseringssidan, och jag tror ju att tittar man liksom kanske 2, 3, 4 år framåt, så tror jag verkligen man kan börja skörda frukterna av det i form av en lägre kostnadsbas. Sen kan man ju välja att återinvestera en del av de här kostnadsbesparingarna, större eller mindre, i att få ett bättre kunderbjudande, som just fortsätter med parallellen till H&M i det fallet. Men det gör ju att jag tror inte man ska underskatta storbankerna, för de har ju en väldigt viktig konkurrensfördel, och det är att de har ju det billigaste priset på råvaran, pengarna. I det fallet. Och det märker ju vi som nischbank, Ålandsbanken, när vi sitter och tittar liksom på våra bolåneprodukter, att vi har ju en kostnadsnackdel på, låt oss säga, 20-30 punkter mot de stora svenska bankerna, bara på vad kostar det för oss att låna pengar i marknaden jämfört med de andra. Det är svårt att komma runt det där. Då ska du ha en antingen mycket högre effektivitet, och då har du en regleringsapparat som begränsar för hur effektiv du kan göra det. Eller så ska du ha liksom ett lägre avkastningskrav. Det är också ganska svårt att se, för att de flesta vill ju ändå tjäna pengar över tiden.
Ja, intressant. Så att lång bank.
Ja, lång bank. Och så att säga, det är liksom en lite strukturell position som vi har tagit.
Du, jag tänkte fråga, har du kollat på tittar du på fastighetsindex?
Ja, vi tittar det här på fastighetsindex.
Jag vet inte, vad säger du? Det här är ju också ett klassiskt räntespel. Det här har ju varit det bästa indexet som vi kan tänka oss. Och det har pågått ganska länge, har fortsatt ju till och med under slutet av förra året i alla fall.
Jag har kvar ett fastighetsinnehav i fonden och det är Balder. Som jag tycker ändå är liksom den som har den intressantaste tillväxtprofilen av de svenska bolagen. Sen har jag norska Entra. Det ser ut som Fabege fast i norsk tappning. Skillnaden är att de handlas i nivå med substans medan de flesta svenska fastighetsbolag handlas på 15% eller mer premium på substansen. Men jag har svårt med svenska fastigheter idag av just värderingsskälet. Ja. Och jag tror att det blir väldigt känsligt i alla fall för en uppgång på långräntenivåerna. Mm. Rätt eller fel, men de tenderar att korrelera väldigt bra med långräntan tydligt. Historiskt.
Spreaden gick väl särskilt grann i slutet av året.
Ja, precis.
Rätt håll för fastighetsaktier om man ska säga. De borde kanske ha tappat lite mer.
Men jag tycker det är svårt med fastigheter. Ja. För att, å andra sidan så tycker jag också att konjunkturen ser ganska bra ut. Så vad vi har försökt göra inom sektorn är att vad tror vi kommer att ha problem? Vi har varit försiktiga med retail-exponering inom fastigheter. Det finns ju en del som ser billigt ut, till exempel finska Citycon. Mm. Men det är också väldigt mycket så här, gallerior, köpcenter och så vidare.
Som är pressade.
Som kommer att vara pressade under en tid. Vi har försökt gå lite grann mot antingen bostäder mot samhällsfastigheter och försökt bara hålla i de innehaven så långt det går.
Så Balder är, då får du en ganska bra
exponering. Då får jag en väldigt bra exponering där. Och Entra är som sagt, det är ju lite annat spel. Ja. Men vi har också i våra stora portföljer, våra diskussionära portföljer, så har vi också en del europeiska fastighetsbolag som också handlas på betydligt bättre värderingsnivå.
Måste vara betydligt bättre värderingar.
Ja, det är så här. Ofta 10-15% discount fortfarande mot substansvärden.
Bra. Har jag glömt någonting? Jag tror inte det.
Nej, det var ganska mycket.
Ja, vi har suttit här i snart en timme, du och jag.
Oj, roligt.
Så härligt är det. Lars Söderfjell, tusen tack för att du kom till Placera podden. Jätteintressant att höra om er Nordenfond och hur du tänker kring olika aktierapporter och inte minst bank. Så det är intressant att se om det händer någonting där. Det är som du säger, uträknat av många.
Ja, man får hoppas på det bästa.
Tusen tack Lars. Tack. Och tack för att ni har lyssnat.